Välkomna till den 21:a predikan från den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till Romarbrevet kapitel 10, vers 14. Men innan jag läser därifrån så ska jag samla mig i bön. Låt oss knäppa våra händer. Må nu hoppets Gud fylla mig med all glädje och frid i tron, så att jag överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. I kapitel 10, från och med vers 14 till och med 21, skriver aposteln: Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska de kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Men nu frågar jag, har de kanske inte hört? Jo då, deras röst har gått ut över hela jorden, deras ord till världens ändar. Jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose, jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Herre, skriv in dessa ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I vers 14 och 15 möter vi ord som ofta används i missionssammanhang. Tillsammans med missionsbefallningen i Matteus 28, vers 18-20, är det nog fråga om den text som det hänvisas allra mest till då det gäller att motivera kyrkor och församlingar att sända ut missionärer till fjärran länder. Orden lyder, men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Frågorna är retoriskt ställda och har genomgående samma svar. Det går inte. Det går inte att åkalla den som man inte har kommit till tro på. Det går inte heller att tro på den som man inte har hört. Och inte heller går det att höra om ingen predikar. Och det blir ingen predikan om inte någon blir utsänd. Därför kan denna text användas som motivering till hedna missionen. Argumentet passar klockrent när det gäller att få människor att förstå att vi måste arbeta för att alla onådda människor ska nås av evangeliets förkunnelse. Annars kan de inte bli frälsta. Men det är faktiskt inte Paulus poäng när han ställer de fyra retoriska frågorna. Han ställer dessa frågor av ett helt annat skäl. Han vill visa att Israel är utan ursäkt för att de avvisat evangeliet. Att de vägrar ta emot rättfärdigheten från Gud som skänks dem. I predikans första del så ska vi därför slå fast att Israel är utan ursäkt. Allt som behövdes var för handen för att nationen Israel, judafolket, skulle bli frälst. I omvänd ordning besvarar Paulus de fyra frågorna för Israels del, och det visar sig att alla frågor får ett positivt svar. Paulus tar alltså efter kiastiskt mönster upp den fjärde frågan först. Hade det sänts förkunnare till Israel? Paulus svarar med ett bibelord från Jesaja 52:7. Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Här ser vi i vers 15. Profeterna hade sänts med evangeliet redan under det gamla förbundet, och Jesaja såg också framåt mot apostlarna och det nya förbundets präster som också sändes ut över världen. Jesus sände apostlarna till alla folk med början i Jerusalem. Gud hade verkligen sänt förkunnare till dem. Det var inte det som var problemet. Den tredje frågan då. Hade det inte predikats för dem? Jo visst, svarar Paulus, men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Detta var inte något nytt fenomen i Paulus egen samtid. Så hade det varit redan under profeternas tid. Paulus hänvisar till ett bibelord för att visa detta. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Paulus citerar det här i vers 16. Och Jesaja-citatet är hämtat ifrån Jesaja 53:1 från sången om Herrens lidande tjänare. Gamla testamentets profetiska höjdpunkt där Jesu frälsningsverk framställs. Citatet från Jesaja visar alltså att det predikades redan under gamla förbundets tid och att inte heller då togs predikan emot av fler än ett fåtal. Problemet med Israels otro låg alltså inte heller i avsaknaden av predikan. Så tar Paulus också upp den andra frågan i vers 18. Hade de kanske inte hört? Och besvarar även den med ett bibelcitat. Jo då, deras röst har gått ut över hela jorden. Deras ord till världens ändar. I sitt ursprungliga sammanhang, Psaltaren 19, vers 5, talar David om att himlarna vittnar om Guds härlighet och att himlavalvet förkunnar hans händers verk. Psaltaren 19, 2. Paulus använder samma terminologi men låter det hela handla om evangeliets förkunnelse. Han menar att evangeliepredikan om syndernas förlåtelse genom Kristi försoningsverk nått ut över hela världen. Judarna är därför utan ursäkt. Till sist tar aposteln upp den första frågan. Åkallar de inte Herren därför att de inte har förstått? Tror de inte därför att budskapet inte presenterats på ett begripligt sätt? Paulus säger därför i vers 19, jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Nej, det är omöjligt att otron skulle bero på några rent intellektuella svårigheter att förstå budskapet. För att bevisa detta använder Paulus ett slags argumentering som var vanlig under antiken och som förekommer på flera ställen i Nya testamentet. Vi kan kalla argumentationssättet för att gå från det mindre till det större, eller från det lägre till det högre. Logiken är att ifall något är sant när det gäller något litet, där man knappt trodde att saken skulle gälla, då måste det också vara sant när det handlar om något större. Jesus själv undervisade på det sättet. Till exempel bevisade han i bergspredikan för sina lärjungar att Gud naturligtvis hade omsorg om dem, de som var hans egna barn, genom att hänvisa till att Gud till och med bryr sig om fåglarna. Om nu Gud redan bryr sig om något så litet som fåglarna, då är det ju självklart att han också bryr sig om sina egna barn som är så mycket mer betydelsefulla. Se på himlens fåglar, sa Jesus. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Matteus 6:26. Paulus använder nu detta argumentationssätt genom att hänvisa till hedningarna och till hur dessa förstått evangeliet och blivit troende. Han citerar 5 Mosebok 32:21. Först säger Mose: "Jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede." Här poängteras att hedningarna som tar emot evangeliet är utan förstånd. De är okunniga i andliga ting. De har inte blivit undervisade. Och ändå kan dessa förstå och tro evangeliet. Paulus fortsätter med att citera Jesaja. Och Jesaja går så långt att han säger: "Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig." I vers 20. Trots att hedningarna alltså inte ens sökt Gud, inte frågat efter honom, kunde de förstå. Då måste även Israel ha förstått. Men vad är då anledningen till att de inte tror och inte vill åkalla Herrens namn, det vill säga Jesu namn, så att de kan bli frälsta? Paulus svarar återigen med ett bibelord, Jesaja 65:1 och framåt. Och det gör han i vers 21. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Det är alltså endast olydnad och trots som är förklaringen till judarnas otro. Eller som Jesus sa om Jerusalems obotfärdiga invånare: "Ni ville inte." I predikans andra del så ska vi vända vår blick till vårt eget land Sverige och se att också vårt hemland är utan ursäkt. Vi måste här vända vår uppmärksamhet mot vårt eget land. Hur ser situationen ut här? Vi finner stora likheter mellan ett gamla Israel som förkastade sin frälsare och vårt eget folk. Som få länder på jorden, om ens något, har Sverige blivit andligt välsignat av Gud. Skulle vi ställa de fyra frågorna från vår text om vårt folk, måste vi svara ja på samtliga. Gud har sänt förkunnare till vårt land. Redan år 828-29 nådde Ansgar Birka på ön Björkö i Mälaren och predikade den kristna tron. Sedan Olof Skötkonung döptes år 1008 blev Sverige ett kristet land. På 1500-talet blev vi evangeliskt lutherska och prästerna lade ner stor nit och möda på att sprida den rätta bibliska läran till varje enskilt hem. Alltså har det också predikats i vårt land. Och Herren har gång på gång sänt väckelser där evangeliet förkunnats i särskilt hög grad, i ande och kraft. Rosenius och andra väckelsemäns predikningar har också tryckts i miljontals exemplar. Evangeliet har därför också hörts. Åtminstone i den äldre generationen fick de del av Guds ord varje morgon i skolan. Vid jul och påsk förkunnades de avgörande händelserna i Jesu liv. Hans heliga födelse, hans lidande, död och uppståndelse på radio och så småningom på TV. Ingen kunde undgå att höra. Men kunde de förstå så att de verkligen kunde åkalla Herren och bli frälsta? Om något folk har haft möjlighet att förstå är det just svenskarna och de andra nordiska folken som haft Luthers lilla katekes som lärobok i skola och kyrka i så många generationer. I katekesen framställs den rena bibliska evangeliska läran på det allra klaraste sätt. Att så många människor, särskilt under 1900-talet och de två första decennierna av 2000-talet, vänt Gud ryggen och avvisar frälsningen i Jesus Kristus beror endast på envis otro, ett framhärdande i synd och obotfärdighet. Vårt avfall är lika förskräckligt som Israels. Kanske ljusstaken helt flyttas från vårt land inom någon generation, ifall Jesus dröjer med sin återkomst. Låt oss sprida ljuset så mycket vi kan medan det ännu är möjligt. Och låt oss var och en hålla oss nära Jesus, vad som än händer, om så hela världen i övrigt avfaller. Så gjorde Noa på sin tid, och Jesus ställer fram honom och hans samtid som en förebild på hur det kommer att vara vid Människosonens återkomst. Nu till sist, predikans avslutande del. Ingen människa söker Gud. Vi hörde Paulus citera Jesaja, där Gud säger om hedningarna som blivit frälsta: jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Detta visar att den naturliga, oomvända människan står främmande för Gud och hans ord. Hon stöter det ifrån sig. Paulus skriver på ett annat ställe i första Korintherbrevet 2:14: en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Och tidigare i Romarbrevet har vi sett hur aposteln citerar Saltaren 14. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Det här var i Romarbrevet 3, vers 10-11. Här står vi inför ett faktum som är viktigt att understryka. Det finns ingen längtan efter den sanne guden hos den oomvända människan. I den allmänna skönlitteraturen möter man ibland sådana föreställningar. Inte minst hos författare som tillhört kyrkosamfund av mer kulturtillvänd och liberal karaktär. Där en så att säga glad och optimistisk kristendom varit förhärskande. Så skriver till exempel den en gång så store, men idag nästan bortglömde, amerikanske författaren Henry Wadsworth Longfellow 1807-1882, som tillhörde unitarierna, i sitt berömda epos Hayavatas sång: du med sinne rent och enkelt, som har tro på Gud och livet, som vill tro, i alla åldrar, varje människas själ är mänsklig, att du djupt i vildens sinne finner längtan, trånad strävan mot det rätta som de anar. Hjälplöst trevar människohanden, famlar svag och blind i mörkret. Rör Guds högra hand i mörkret och lyfts upp och stärks och tryggas. Lyssna till min enkla sägen, hör min sång om Hiawatha. Det här var i svensk översättning av hans berömda dikt The Song of Hiawatha. Inte bara bland unitarier utan även inom den lutherska kyrkan har ibland sådana romantiska men föga bibliska tankar vunnit insteg. I den svenska psalmboken finns en psalm som är dogmatiskt felaktig. Psalmen börjar: Mästare, alla söka dig, uppenbart eller förteget. Gamla som tryggt går trampad stig, unga som dröja på steget. Det är svensk psalm 216. Men vi bekännelsetrogna lutheraner ska inte slå oss för bröstet. Även hos oss i vår psalmbok finns exempel på tankar om den naturliga människans längtan efter frälsningen i Kristus. Longfellows beskrivning av indianerna som strävar efter att nå fram till den sanne guden, som längtar och hoppas på undervisning som leder dem vidare fram till målet, passar väl in på denna psalm ur Lova Herren. Och det är psalm nummer 736. Väldigt går ett rop över land, över hav, stiger mot himmelens skyar. Släkten efter släkten väl sjunka i grav. Ropet sig ständigt förnyar. Genom märg och ben så skärande det går. Hedna folkens rop som höjts i tusen år. Ack, hur länge än dröjer dagen att gry. Kommer ej frälsningens timma. Men det finns ingen sån längtan efter Gud och frälsningen i Kristus som dessa och liknande psalmer beskriver. Den naturliga människan vill tvärtom hålla Gud så långt som möjligt ifrån sig. I Concordieformen artikel 2 om den fria viljan beskrivs hennes belägenhet så här. Och det sker på sidan 505 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Likaledes tro, lära och bekänna vi att människans icke på nyttfödda vilja icke blott är bortvänd från Gud utan även fientlig mot Gud. Ibland frågas det hur missionen ska bedrivas. Ska den vara centrifugal eller centripetal? Den centrifugala missionen innebär att budskapet förs ut från centrum, från kyrkan, åt olika håll för att nå de onådda. Liksom kraften i en torktumlare pressar kläderna utåt ska missionärerna enligt den centrifugala betraktelsesättet bege sig ut över hela världen. Den centripetala missionen räknar istället med den motsatta rörelsen, från periferin till centrum. Icke-troende kommer enligt detta betraktelsesätt att upptäcka den kristna kyrkans skönhet och dra sig till ljuset som lyser i mörkret. Även om det går att finna bibelstöd för den centripetala uppfattningen, lärjungarna är världens ljus, en stad som ligger på ett berg kan inte döljas och så vidare, är det tydligt att det är det centrifugala perspektivet som är det helt dominerande i Bibelns framställning. Det är herden som ger sig ut för att söka rätt på fåren. Det är Guds rikes tjänare som går ut på gator och gränder för att kalla på fattiga, handikappade, blinda och lama. Och det är lärjungarna som sänds ut i hela världen för att göra fler lärjungar och så vidare. Att det är på detta sätt har att göra med vad vi här har talat om. Den naturliga människan vill inte ha med Jesus att göra. Hon måste bli uppsökt och kallad. När det gäller de exempel i Bibeln som skulle kunna anföras till stöd för den centripetala missionen, så får vi förstå det hela så att den ändå kombineras med det utåtriktade uppsökande arbetet. För övrigt är barndopet ett tydligt exempel på Guds uppsökande och förekommande nåd. Innan spädbarnet visste varken om det ena eller det andra, så var Jesus där och kallade på det lilla barnet, tog det upp i sin famn och gjorde det till sin egen egendom. Det är verkligen som Herren säger i det citat som Paulus anför: jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.